From the conference center at Temple Square in Salt Lake City
sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Henry B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you to the Sunday morning.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till söndagens förmiddagsmöte under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, denna vackra vårdag. President Thomas S. Monson har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar det av er som deltar i konferensen runt om i världen via radio, tv, internet eller satellit. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgen. Kören inledde det här mötet med att sjunga Press Forward Saints och sjunger nu Kom låt oss nu glädjas. Inledningsbönen får vi sedan av syster Neil F. Marriott, andra rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap. Och kören sjunger sedan Kärleken råder här.
Thank you. Beloved Father in heaven.
Kärleksfulla himmelske fader. Vi samlas här i glädje för den här sessionen för generalkonferensen och vi tackar dig för din son Jesus Kristus, våran frälsare Jesus Kristus och hans återupprättade evangelium. Vi är så tacksamma för president Thomas S. Monson och alla som arbetar med honom. Och vi ber dig, Fader, att välsigna dem i deras stora ansvar. Vi ber för dem som kommer att sjunga och de som kommer att tala idag till oss. Må de kunna ge sitt vittnesbörd till oss så att vi ska kunna känna den heliga anden i sanning och i kärlek. Och vår tro öka på våran frälsare. Och vi ber att vi ska kunna hjälpa varandra för att kunna komma tillbaka och leva med dig. Vi säger detta i Jesus Kristi namn. Amen.
I see my mother kneeling.
It will now be our great privilege to hear from our prophet.
Nu har vi förmånen att få lyssna till vår profet, president Thomas S. Monson. Efter honom talar syster Joy D. Jones, som i april förra året inröstades som primärs generalpresident. Efter syster Jones får vi höra från äldste Yun Wan Choi i det 70-års kvorum. Elder Ronald A. Rasband i det 12 apostlarnas kvorum talar sedan till oss.
My dear brothers and sisters, I greet you most warmly.
Mina kära bröder och systrar, jag hälsar er varmt när vi nu ses igen vid en stor generalkonferens för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Innan jag ger mitt formella budskap idag vill jag tillkännage 5 nya tempel som ska byggas på följande platser. Brasilia i Brasilien. Manila i Filippinerna. Nairobi, Kenya. Pocatello, Idaho och Saratoga Springs, Utah. Den här morgonen talar jag om kraften i Mormons bok och vårt stora behov som medlemmar i den här kyrkan att studera, begrunda och tillämpa dess lärdomar i våra liv. Vikten av att ha ett fast och säkert vittnesbörd om Mormons bok kan inte överskattas. Vi lever i en tid med stor oro och ogudaktighet. Vad ska skydda oss från synden och ondskan som är så vanliga i världen idag? Jag hävdar att ett starkt vittnesbörd om vår frälsare Jesus Kristus och om hans evangelium kan föra oss i säkerhet. Om du nu inte läser Mormons bok varje dag, så ber jag dig göra det. Om du läser med en bön i hjärtat och med uppriktig önskan att få veta sanningen, bekräftar den helige ande för dig att den är sann. Om den är sann, och jag vittnar högtidligt om att den är det, så var Joseph Smith en profet som såg Gud Fadern och hans son Jesus Kristus. Eftersom Mormons bok är sann, är Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga Herrens kyrka här på jorden. Och Guds heliga prästedöme har återställts till hans barns nytta och välsignelse. Om du inte redan har ett vittnesbörd om allt detta, så gör det som behövs för att få ett. Det är absolut nödvändigt att du har ett eget vittnesbörd, för andras vittnesbörd bär dig inte särskilt långt. Ett vittnesbörd av andra räcker inte längre. Men när ett vittnesbörd har tagits emot måste det hållas aktivt och levande genom fortsatt lydnad mot Guds bud och genom regelbundna böner och skriftstudier. Mina kära medarbetare i Herrens verk, jag vädjar till oss alla att under bön studera och begrunda Mormons bok varje dag. När vi gör det har vi möjlighet att höra andens röst, stå emot frestelser, övervinna tvivel och rädsla och få himlens hjälp i våra liv. Jag vittnar därom av hela mitt hjärta i Jesu Kristi namn. Amen.
We love you, President Monson. Vi älskar dig, president Monson. För 1,5 år sedan så talade president Russell M. Nelson om behovet av att undervisa och hjälpa till att fostra en generation som är motståndig mot synden. Orden i generation som är motståndig mot synden slog en djup ton inom mig. Vi hedrar barn som strävar efter att leva rena och lydiga liv. Jag har sett styrkan hos många barn runt om i världen. De är tåliga, ståndaktiga och oroliga under många olika svåra omständigheter och förhållanden. De här barnen förstår sin gudomliga identitet, de känner sin himmelske faders kärlek och de försöker lyda hans vilja. Men det finns barn som har svårt att stå ståndaktiga och oroliga och vars känsliga sinnen sårats. De angrips ifrån alla håll av motståndarets prinnande pilar och behöver förstärkning och stöd. De ger oss överväldigande motivation att engagera oss och att föra krig mot synden i våra ansträngningar för att föra våra barn till Kristus. Hör vad Elster Bruce R. McConkie sa för nästan 43 år sedan. Som medlemmar i kyrkan är vi engagerade i en stor konflikt. Vi är i krig. Vi har anmält oss som frivilliga i Kristi kamp mot Lucifer. Det stora krig som rasar på båda sidor och som tyvärr leder till många olyckor, en del dödliga sådana, är inte något som är nytt. Det finns inte och kan inte finnas några neutrala i detta krig. Kriget fortgår idag med ökad intensitet. Striden berör oss alla och våra barn står i frontlinjen och möter motståndarens styrkor. Därför ökar behovet av att vi förstärker våra andliga strategier. Att stärka våra barn så att de blir motståndskraftiga mot synden, det är en uppgift och välsignelse som föräldrar, far och morföräldrar, släktingar, ledare och lärare har. Vi har alla ansvaret att hjälpa till, men Herren har uttryckligen ålagt föräldrarna ansvaret att lära sina barn att förstå läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens son, om dopet och den heliga andens gåva, samt att be och att vandra rättrådigt inför Herren. Hur vi ska fostra våra barn i ljus och sanning kan vara en svår fråga eftersom det är individuellt för varje familj och varje barn. Men vår himmelske fader har gett oss några universella riktlinjer till hjälp. Anden kommer att inspirera oss till hur vi bäst kan vaccinera våra barn andligen. Till att börja med är det nödvändigt att ha en klar bild av hur viktigt det här ansvaret är. Vi måste förstå vår egen och deras gudomliga identitet och syfte innan vi kan hjälpa våra barn förstå vilka de är och varför de är här. Vi måste hjälpa dem veta utan tvekan att de är söner och döttrar till en kärleksfull himmelsk fader och att han har gudomliga förväntningar på dem. Därnäst är det nödvändigt att kunna förstå läran om omvändelse för att bli motståndskraftig mot synden. Att vara motståndskraftig mot synden betyder inte att man är syndfri. Men det innebär att man är botfärdig, att man är vaksam och att man är ståndaktig. Kanske kommer motståndskraft mot synd som en välsignelse av att gång på gång stå emot synden. Som Jakob sa, stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. De unga krigarna, de var mycket tappra och modiga, men se, detta var inte allt. De var alltid trofasta i allt som blev dem anförtrott. Ja, de hade blivit lärda att hålla Guds bud och att vandra rättrådigt inför honom. De här unga männen gav sig ut i krig med kristliga dygder som vapen mot sina motståndare. President Thomas S. Monson påminner oss att uppmaningen till mod ges ständigt till var och en av oss. Varje dag i våra liv behövs det mod. Inte bara vid stora händelser, utan oftare när vi fattar beslut eller reagerar på omständigheter runt omkring oss. Våra barn tar på sig en andlig vapenutrustning när de upprättar mönster av dagligt personligt lärjungskap. Kanske underskattar vi barns förmåga att förstå vad dagligt lärjungskap innebär. President Henry B. Eyring, han gav oss rådet att börja tidigt och vara ihärdiga. Så en tredje nyckel till att hjälpa våra barn bli motståndskraftiga mot synden är att redan vid tidig ålder kärleksfullt börja ingjuta grundläggande evangelieprinciper från skrifterna, ifrån trosartiklarna, häftigt vägledning för de unga, ifrån primärsånger, psalmer och våra egna personliga vittnesbörd, vilka leder barnen till frälsaren. Att skapa vanor, fasta vanor av bön och skriftstudier i familjens hemafton och gudstyrkan på sabbaten, det leder till helhet, till inre stadga och starka moraliska värderingar. Med andra ord, till andlig integritet. I dagens värld, där integritet nästan har försvunnit helt, förtjänar våra barn att förstå vad sann integritet är och varför den är viktig. speciellt och särskilt när vi förbereder dem för att ingå och hålla heliga förbund i dopet och i templet. Som predikar mitt evangelium lär, att hålla fast vid sina beslut förbereder människor, även väldigt unga människor, att kunna ingå och hålla heliga förbund. Sir Jeffrey R. Holland har sagt, när vi talar om att hålla förbund så talar vi om jordelivets innersta syfte. Det finns en sällsam kraft i att ingå och hålla förbund med vår himmelske fader. Motståndaren vet det, så han har fördunklat principer om att ingå förbund. Att vi kan hjälpa barn förstå, ingå och hålla heliga förbund är ytterligare en nyckel till att kunna forma en generation som är motståndskraftig mot synden. Hur kan vi förbereda våra barn för att ingå och hålla heliga förbund när de inträder och går framåt på förbundets väg? Att lära barnen att hålla enkla löften när de är små sätter dem i stånd till att hålla heliga förbund senare i livet. Låt mig ge ett exempel. På familjens hemafton så frågade en far, hur ska vi komma överens som familj? Femåriga Lissy, hon klagade över att hennes storebror Kevin retade henne alldeles för mycket och sårade henne. Kevin har medgått motvilligt att Lissy hade rätt. Kevins mamma frågade honom, vad skulle du kunna göra för att komma överens med din syster? Kevin funderade och bestämde sig för att lova Lissy att han skulle kunna låta bli att reta henne under en hel dag. Vid slutet av nästa dag när alla samlades i familjebön så frågade Kevins pappa om hur det hade gått. Kevins svar sa, pappa, jag höll mitt löfte. Och Lissy, hon kunde glatt hålla med. Och familjen berömde Kevin. Kevins mamma föreslog då att eftersom han hade klarat att hålla sitt löfte en dag, varför skulle han inte kunna klara det två dagar? Kevin gick med på att försöka och två dagar gick och Kevin lyckades hålla sitt löfte och Lissy var ännu mer tacksam. När hans far frågade honom hur han hade kunnat klara att hålla löftet så bra så svarade Kevin, jag höll mitt löfte eftersom jag sagt att jag skulle göra det. En följd av små löften som man lyckas hålla leder till integritet. Den ständiga övningen i att hålla löften är en andlig förberedelse för barnen att kunna ta emot sitt första förbund i och med dopet och den heliga andens gåva, där de sluter förbund att tjäna Gud och hålla hans bud. Löften och förbund är oskiljaktiga. I Daniel kan vi läsa om när Sadrak, Mesak och Abednego vägrade tillbe kung Nebukadnessars avgud. Kungen varnade dem och sa att ni skulle kasta sig i en brinnande ugn om de inte fogade sig. De vägrade och sa, om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Men om inte. Tänk på innebörden i de här tre orden och på vad de har med att hålla med förbund att göra. De här tre unga männen grundade inte sin lydnad på att de skulle bli befriade. Även om de inte blir befriade skulle de hålla sitt löfte till Herren eftersom de har sagt att de skulle göra det. Att hålla våra förbund är alltid oberoende av situationen. De här tre unga männen, liksom de unga krigarna, är underbara exempel för våra barn hur man kan stå emot synden. Hur tillämpar vi de här exemplen i våra hem och i våra familjer? Rad på rad, bud på bud, hjälper vi barnen att smaka framgång i små tuggor. När de håller sina löften så känner de anden i sina liv. Sir Joseph B. Worthlin lärde oss att den fullständiga belöningen för integritet är att ha den heliga anden som ständig ledsagare. Då ska våra barns självtillit växa sig stark i Guds närhet. Ur integritetens källa springer en kraftfull generation fram med motståndskraft mot synden. Bröder och systrar, håll era små nära. Så nära att de kan se ert dagliga religiösa uppträdande och ser er hålla era löften och era förbund. Barn är goda imitatörer, så ger dem något gott att imitera. Vi hjälper verkligen till att åt Herren undervisa och fostra en generation som är motståndskraftig mot synden, ett löfte och ett förbund i taget. Jag vittnar om att Jesus Kristus leder den här kyrkan. När ni undervisar, leder och älskar barnen på frälsarens sätt, kan ni få personlig uppenbarelse som hjälper er att forma och beväpna i våra barn som är tappra och motståndskraftiga mot synden. Det är min bön att våra barn ska upprepa Nefis ord. Vill du påverka mig så att jag skälver vid åsynen av synd? Jag vittnar om att vår frälsare sonade världens synder för att han sa att han skulle göra det och för att han älskar oss mer än vi dödliga någonsin kan förstå eftersom han sa att han skulle göra det. I Jesu Kristi namn. Amen.
Min uppgift är att inbjuda andra att komma till Kristus. Det är även er uppgift. Vi kan fullfölja den uppgiften genom att vända oss till Kristus. Jag döptes tillsammans med mina föräldrar när jag var 16 år gammal. Min lillebror Kyung Hwan, som var 14 år, gick med i kyrkan genom min morbror Yang Yik Lee och inbjöd oss till sin kyrka. Alla de 10 medlemmarna av vår familj tillhörde olika kyrkor. Så vi var glada att finna sanningen och dela med oss av den sanningen vi fann i Jesu Kristi evangelium när vi hade döpts. Min far var den av oss som gladdes mest åt att lära sig om och dela med sig av sanningen. Han brukade vakna tidigt på morgonen och studera skrifterna i över 2 timmar varje dag. Efter jobbet följde han med missionärerna för att besöka våra släktingar, vänner och grannar nästan varje dag. 7 månader efter våra dop hade 23 av mina familjemedlemmar och släktingar blivit medlemmar i kyrkan. Efter det följde ett mirakel då 130 personer döptes det följande året genom min fars arbete som medlemsmissionär. Även släktforskning var viktigt för honom och han fick fram 8 generationer av våra förfäder. Från den stunden har frukterna av vår familjs omvändelse som min 14-årige bror påbörjade vuxit på otaliga sätt, inte bara bland levande utan också bland döda. Genom min fars och andras arbete omfattar vårt släktträd nu 32 generationer och vi utför nu tempeltjänst för många grenar. Idag förundras jag och känner stor glädje i att sammanlänka våra förfäder och efterkommande. President Gordon B. Hinckley beskrev en liknande upplevelse i Columbus tempel i Ohio. När jag tänkte på min farfars far, farfars och fars liv medan jag satt där i templet såg jag ner på min dotter och på hennes barn, mina barnbarns barn. Jag insåg plötsligt att jag stod precis i mitten av dessa 7 generationer, 3 före mig och 3 efter mig. I detta heliga och helgade hus fick jag en känsla av det enorma ansvar jag har att föra vidare allt det som jag har fått i arv från mina förfäder, de generationerna som nu kommit efter mig. Vi befinner oss alla mitt i en evig familj och vår roll kan vara en vändpunkt där viktiga förändringar kan ske på positiva eller negativa sätt. President Hinckley fortsatte: tillåt aldrig er själva att bli en svag länk i er generationskedja. Er trofasthet i evangeliet stärker er familj. Hur kan ni se till att vara en stark länk i vår eviga familj? En dag, några månader efter mitt dop, hörde jag några medlemmar kritisera varandra i kyrkan. Och jag blev mycket besviken. Jag gick hem och sa till min far att jag kanske inte borde gå i kyrkan mer. Det var svårt att se medlemmar kritisera varandra på det viset. När han hade lyssnat lärde min far mig att evangeliet hade återställts och att det är fullkomligt, men att medlemmarna ännu inte är det, varken han själv eller jag. Han sa bestämt: Förlora inte din tro på grund av människor runt omkring dig, utan bygg en stark relation med Jesus Kristus. Titta inte omkring dig, titta uppåt. Se upp mot Jesus Kristus. Min fars kloka råd att vända mig till Jesus Kristus stärker min tro när jag möter utmaningar i livet. Han lärde mig hur vi ska tillämpa Kristi lärdomar då vi läser hans ord, vänder till mig i varje tanke. Tvivla inte, frukta inte. När jag presiderade över Washington-missionen Seattle regnade det en stor del av året. Ändå ombads våra missionärer att gå ut och proselytera i regnet. Jag brukade säga till dem, gå ut i regnet, titta upp mot himlen, öppna munnen och drick. När ni ser uppåt får ni styrka att öppna era munnar till alla utan någon rädsla. Det var en liknelse om att de skulle se uppåt när de mötte utmaningar även efter sin mission. Men pröva inte det här i områden med luftföroreningar. Medan vi fortfarande var på mission i Seattle fick jag ett telefonsamtal från min äldsta son Sunbeam som är pianist. Han sa att han skulle få uppträda i Carnegie Hall i New York eftersom han vunnit en internationell tävling. Vi var så glada och upprymda för hans skull. Men den kvällen, medan min fru bad med tacksamhet, insåg hon att vi inte kunde vara där under hans uppträdande och bad ungefär så här: Himmelske Fader, jag är tacksam för den välsignelse du har gett Sunbeam, men jag är ledsen att jag inte kan åka dit. Jag hade kunnat åka om du gett oss den här välsignelsen före eller efter den här missionen. Jag klagar inte, men det känns lite tråkigt. Så snart hon avslutat bönen hörde hon en tydlig röst. Det är på grund av att ni inte kan åka som er son fått den här förmånen. Skulle du vilja byta? Min fru blev förvånad. Hon visste att barn välsignades genom sina föräldrars trofasthet, trofast arbete i Herrens rike. Men det var första gången hon så tydligt förstod sin roll. Hon svarade genast: Nej, nej, det är okej att jag inte åker. Låt honom få den äran. Kära bröder och systrar, det är inte lätt för oss att känna igen vår himmelske faders kärlek när vi tittar oss omkring med våra jordiska ögon, eftersom vi ser besvär, förluster, bördor eller ensamhet först. Å andra sidan kan vi se välsignelserna bakom när vi tittar uppåt. Herren har uppenbarat att när vi får någon välsignelse från Gud så sker detta genom lydnad mot en lag på vilken den är baserad. Till alla de som tjänar Gud på något sätt säger jag att ni ska veta att ni utgör en fast förbindelse till kraftfulla välsignelser åt de som gått före er och till generationerna efter er. Idag är jag tacksam över att många av våra släktingar går trofast på förbundets väg och är ledsen över att tänka mig tomma stolar bredvid oss. Äldste M. Russell Ballard sa: Om du valde att bli inaktiv eller lämna den återställda Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, vart skulle du gå? Vad skulle du göra? Beslutet att inte längre följa med medlemmar i kyrkan och Herrens utvalda ledare får långsiktiga effekter som inte alltid syns genast. President Thomas S. Monson uppmanade oss: Må vi alltid välja det svåra och rätta istället för det felaktiga och lätta. Det är aldrig för sent att vända sig till Jesus Kristus. Hans famn är alltid öppen. Det finns generationer före och efter oss som är beroende av att vi följer Kristus så att vi kan bli en evig Guds familj. När jag avlöstes från mitt ämbete som stabspresident var mina söner glada över att kunna vara mer med mig. 3 veckor senare kallades jag till 70. Först trodde jag att de skulle bli besvikna, men min yngsta sons ödmjuka svar var: oroa dig inte, pappa. Vi är en evig familj. Vilken enkel och tydlig sanning det var. Jag var lite orolig eftersom jag bara såg på det här jordelivet. Men min son var glad eftersom han inte tittade sig omkring utan tittade uppåt med blicken mot evigheten och Guds avsikter. Det är inte alltid lätt att titta uppåt när ens föräldrar motsätter sig evangeliet, när man tillhör en liten enhet i kyrkan eller när ens maka inte är medlem, när man fortfarande är singel trots att man gjort sitt bästa för att gifta sig, när ett barn lämnar stigen, när man blir ensamstående förälder, när man har fysiska eller känslomässiga utmaningar, drabbas av en katastrof och så vidare. Håll fast vid er tro i sådana svåra tider. Vänd er till Kristus för att få styrka och balans och för att läka. Genom kraften i Jesu Kristi försoning kommer allt att samverka till vårt bästa. Jag vittnar om Jesus Kristus, att han är vår frälsare och återlösare. När vi följer vår levande profet, president Thomas S. Monson, använder vi oss till Jesus Kristus. När vi ber och studerar skrifterna varje dag och uppriktigt tar del av sakramentet varje vecka, får vi styrka att alltid vända oss till honom. Jag är glad över att vara medlem i den här kyrkan och vara en del av en evig familj. Jag älskar att dela med mig av det här härliga evangeliet till andra. Det är vår uppgift att inbjuda andra att komma till Kristus, och vi kan fullfölja den uppgiften genom att vända oss till Kristus. Jag vittnar ödmjukt om dessa saker i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Elder Che. Tack, Elder Che. Bröder och systrar, liksom ni inser jag att vi ser Herren påskynda sitt verk genom president Thomas S. Monson och hans budskap den här förmiddagen. President Monson, vi älskar dig, stödjer dig och ber för dig, käre profet. Vi har känt anden utgjutas den här helgen. Vare sig du befinner dig i den här storslagna salen eller ser mötet hemifrån eller tillsammans med andra i möteshus på avlägsna platser på jorden, har du haft tillfälle att känna Herrens ande. Anden bekräftar för ditt hjärta och sinne de sanningar som du fått höra under den här konferensen. Tänk på orden i den välbekanta salmen: låt Guds ande leda dig, ge ditt hjärta frid och ro. Han bär vittne om Guds son, skänker kärlek, hopp och tro. Tack vare nutida uppenbarelse vet vi att gudomen består av 3 åtskilda personer. Vår Fader i himlen, hans enfödde son Jesus Kristus och den heliga anden. Vi vet att Fadern har en kropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas, och lika så sonen. Men den heliga anden har inte en kropp av kött och ben, utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den heliga anden inte kunna bo i oss. Mitt budskap idag är inriktat på vikten av den heliga anden i våra liv. Vår Fader i himlen visste att vi under jordelivet skulle ställas inför utmaningar, svårigheter och oroligheter. Han visste att vi skulle behöva hantera frågor, besvikelser, frestelser och svagheter. För att ge oss styrka och gudomlig vägledning gav han oss den heliga anden. Den heliga anden förbinder oss med Herren. På gudomligt uppdrag inspirerar, vittnar, undervisar och manar han oss att vandra i Herrens ljus. Vi har det heliga ansvaret att lära oss känna igen hans inflytande och följa det. Du minns Herrens löfte: jag ska ge dig av min ande som ska upplysa ditt förstånd, vilket ska fylla din själ med glädje. Jag älskar den försäkran. Glädjen som fyller själen för med sig ett evigt perspektiv i motsats till vardagslivet. Den glädjen kommer som frid mitt i svårigheter och bedrövelser. Den ger tröst och mod, uppenbarar evangeliets sanningar och stärker vår kärlek till Herren och alla Guds barn. Trots att behovet av sådana välsignelser är så stort har världen på många sätt glömt och övergett dem. Varje vecka när vi tar del av det heliga sakramentet ingår vi ett förbund att alltid minnas honom, Herren Jesus Kristus, och hans försoningsoffer. När vi håller det här heliga förbundet har vi fått löftet att vi alltid kan ha hans ande hos oss. Hur gör vi det? För det första strävar vi efter att vara värdiga anden. Den heliga anden är hos dem som är noggranna med att komma ihåg Herren sin Gud dag för dag. Som Herren sa måste vi lägga åt sidan det som hör världen till och söka det som hör till en bättre värld. För Herrens ande bor inte i oheliga tempel. Vi måste alltid försöka lyda Guds lagar, studera skrifterna, be, besöka templet och leva efter 13:e trosartikeln. Vara ärliga, sanna, kyska, välvilliga och dygdiga och göra gott mot alla människor. För det andra måste vi vara villiga att ta emot anden. Herren har lovat: jag ska tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den heliga anden, som ska komma över dig och som ska bo i ditt hjärta. Jag började förstå det här som ung missionär i Scotch Plains i New Jersey. En varm juliförmiddag kände min kamrat och jag oss manade att söka upp en hänvisning från Temple Square. Vi knackade på dörren hemma hos Elwood Schaefer. Fru Schaefer avvisade oss vänligt. När hon började stänga dörren kände jag att jag skulle göra något som jag aldrig gjort, vare sig förr eller senare. Ja, jag höll upp dörren med foten och frågade: finns det någon annan som kan vara intresserad av vårt budskap? Hennes 16-åriga dotter Marty var intresserad och hade innerligt bett om vägledning bara en dag tidigare. Vi träffade Marty och så småningom deltog mamman i lektionerna också. Båda blev medlemmar i kyrkan. Till följd av Martys dop har 136 personer, däribland många av hennes egna släktingar, döpts och ingått evangelieförbund. Jag är så tacksam att jag lyssnade på anden och körde in foten i dörröppningen den där varma julidagen. Marty och flera av hennes släktingar är här idag. För det tredje måste vi känna igen anden när den kommer. Min erfarenhet är att anden oftast kommunicerar genom känslor. Du känner igenom ord som är bekanta för dig, som verkar förnuftiga, som manar dig. Begrunda nefiternas reaktion när de lyssnade medan Herren bad för dem. Och mängden hörde och bär vittne, och deras hjärtan var öppna, och de förstod i sina hjärtan orden i hans bön. De kände i sina hjärtan orden i hans bön. Den heliga andens röst är mild och stilla. I Gamla testamentet tvistade Elia med Baals präster. Prästerna förväntade sig att Baals röst skulle komma ner som oska och bränna deras offer med eld. Men det kom ingen röst och det kom ingen eld. Vid ett senare tillfälle bad Elia: och se, Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Vet du vad den susningen är? President Monson har sagt, citat, må vi på vår livsvandring lära oss förstå andens språk. Slut citat. Anden talar med ord som vi känner. De här känslorna är milda. En liten maning att handla, att göra något, att säga något, att reagera på ett visst sätt. Om vi är likgiltiga eller självupptagna i vår tillbedjan, distanserade och avtrubbade av världsliga omsorger, minskar vår förmåga att känna. Om den heliga anden, sa Nefi till Laman och Lemuel, ja, ni har hört hans röst tid efter annan och han har talat till er med mild och stilla röst. Men ni var så känslolösa att ni inte kunde förnimma hans ord. I juni förra året var jag på ett uppdrag i Sydamerika. Under ett fullspäckat 10-dagars schema skulle vi besöka Colombia, Peru och Ecuador. En enorm jordbävning hade dödat hundratals, skadat tiotusentals och förstört hem och bostadsområden i städerna Puerto Viejo och Manta i Ecuador. Jag kände mig manad att till vårt schema lägga ett besök till medlemmarna som bodde i de städerna. Som vägarna var så skadade var vi inte säkra på att vi kunde ta oss dit. Faktum var att man hade sagt att det inte skulle gå. Men maningen försvann inte. Därför blev vi välsignade och kunde besöka båda städerna. Med så kort varsel förväntade mig bara att ett fåtal lokala presidentsledare skulle komma till våra hastigt organiserade möten. Men när vi kom till varje stavcenter var kapellen fyllda ända bort till scenen. Några var de trofasta i regionen, pionjärer som hade hållit fast vid kyrkan, uppmuntrat andra att följa med dem till kyrkan och känna anden i sina liv. På de främsta raderna satt medlemmar som hade förlorat närstående och grannar i jordbävningen. Jag kände mig manad att ge en apostolisk välsignelse till alla närvarande. En av de allra första som jag gett. Fastän jag stod längst fram kändes det som om mina händer låg på varje medlems huvud. Och jag kände hur Herrens ord strömmade fram. Det slutade inte där. Jag kände mig manad att tala till dem som Jesus Kristus hade gjort när han besökte folket i Amerika. Han tog deras små barn och välsignade dem och bad till fadern för dem. Vi var i Ecuador. Vi gjorde vår faders verk. Och de här människorna var hans barn. För det fjärde måste vi följa den första maningen. Du minns Nefis ord. Jag leddes av anden utan att på förhand veta vad jag skulle göra. Ändå, sa han, gick jag framåt. Och det måste också vi göra. Vi måste lita på våra första maningar. Ibland kommer vi med bortförklaringar. Vi undrar om det vi känner är ett andligt intryck eller bara våra egna tankar. När vi börjar ifrågasätta våra känslor, vilket vi alla har gjort, avvisar vi anden. Vi betvivlar gudomliga råd. Profeten Joseph Smith sa, och jag citerar, om du lyssnar på den första maningen så blir det rätt 9 gånger av 10. Slutcitat. Men tänk på att du inte ska förvänta dig något förverkeri bara för att du hör samma den heliga anden. Kom ihåg att det handlar om den stilla och milda rösten. När jag verkade som missionspresident i New York City var jag med några missionärer på en restaurang i Bronx. En familj med små barn kom in och satte sig i närheten av oss. De såg ut att vara en gyllene kontakt. Jag iakttog missionärerna när de fortsatte prata med mig och la sen märke till att familjen var klar och gick ut genom dörren. Då sa jag, äldster, vi har något att lära oss här idag. Ni såg en fin familj komma in i restaurangen. Vad skulle vi ha gjort? En av äldsterna sa mig en gång. Jag funderade på att gå bort och prata med dem. Jag kände maningen, men gjorde inget. Äldster sa jag, vi måste alltid följa den första maningen. Maningen du kände kom från den heliga anden. De första maningarna är ren inspiration från himlen. När de bekräftar eller vittnar om något för oss måste vi se det för vad det är och aldrig låta det gå oss förbi. Många gånger är det anden som inspirerar oss att nå ut till någon behövande, särskilt släkt och vänner. Så den milda, stilla rösten som viskar och tränger igenom allt visar oss möjligheter att undervisa om evangeliet, vittna om återställelsen och Jesus Kristus, erbjuda stöd och omsorg och rädda ett av Guds dyrbara barn. Se det som att vi är de som kommer först till en olycksplats. De flesta samhällena är de första som rycker ut vid tragedier, katastrofer, andra nödsituationer, brandmän, poliser och sjukvårdare. De kommer med blinkande blåljus. Och jag vill tillägga att vi är oerhört tacksamma för dem. Herrens sätt är mindre uppenbart, men kräver en lika omedelbar respons. Herren vet vilka behov hans barn har. Och han vet vem som är redo att hjälpa. Om vi låter Herren veta i våra morgonböner att vi är redo, så kallar han oss att handla. Om vi handlar, kallar han på oss om och om igen. Och då är vi engagerade i det som president Monson kallade att gå Herrens ärenden. Vi blir andlig räddningspersonal som kommer med hjälp från ovan. Om vi är uppmärksamma på maningarna som kommer till oss, växer vi i uppenbarelsens anda och får allt mer insikt och vägledning från anden. Herren har sagt, förlita dig på den ande som leder till att göra gott. Må vi på allvar ta Herrens uppmaning att vara vid gott mod, till jag ska leda er. Han leder oss genom den heliga anden. Må vi leva nära anden, omedelbart följa våra första maningar med vetskap att de kommer från Gud. Jag vittnar om den heliga andens kraft att vägleda oss, vaka över oss och alltid vara med oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
Församlingen sjunger nu med kören Kom Guds barn från land och stad, nummer 28 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi ett tal av äldste L. Whitney Clayton i presidentskapet för de 70. Efter honom talar äldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal sjunger kören Himlens Gud är städs oss nära.
Detta är den 187:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Frälsaren utförde sitt första nedtecknade underverk vid ett bröllop i Kana i Galileen. Jesus var där med sin mor Maria och sina lärjungar. Tydligen kände Maria ett visst ansvar för att festen skulle bli lyckad. Under firandet uppstod ett problem. Festens värd fick slut på vinet. Maria var bekymrad och gick till Jesus. De pratade en kort stund. Sedan vände sig Maria till tjänarna och sa: gör vad han än säger till er. Nu stod där 6 stenkrukor. Dessa krukor användes inte för att lagra dricksvatten utan för Moselagens ceremoniella tvagning. Jesus sa till tjänarna: fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Och sen sa han: ös nu upp och bär in det till värden. Och det gjorde det. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin och uttryckte sin förvåning över att det bästa vinet serverades så sent under festen. Vi minns vanligtvis den här händelsen eftersom det var en mäktig demonstration av Guds kraft, ett underverk, att förvandla vatten till vin. Det är ett viktigt budskap, men det finns ett annat viktigt budskap i Johannes berättelse. Maria var ett dyrbart och utvalt redskap som Gud hade kallat att föda, vårda och fostra Guds son. Hon visste mer om honom än någon annan på jorden. Hon visste sanningen om hans mirakulösa födelse. Hon visste att han var syndfri och att han inte talade som andra människor. Inte heller kunde han bli undervisad, ty han behövde inte bli undervisad av någon människa. Hon kände till hans enastående förmåga att lösa problem. Också något så personligt som att ordna vin till en bröllopsfest. Som hans mor hade hon utvecklat ett orubbligt förtroende för honom och hans gudomliga kraft. Hennes enkla, raka instruktion till tjänarna innehöll inga förbehåll, inga villkor, inga begränsningar. Gör vad han än säger till er. Maria var en ung kvinna när ängel Gabriel visade sig för henne. Hon blev först förskräckt över att höra att hon var benådad och att Herren var med henne, och hon undrade vad denna hälsning kunde betyda. Gabriel försäkrade henne att hon ingenting hade att frukta. Han kom med glada nyheter. Hon skulle bli havande och föda den högste son, som skulle bli konung över Jakobs hus för evigt. Maria undrade högt: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln förklarade, men bara kortfattat, och försäkrade henne: för Gud är ingenting omöjligt. Maria svarade ödmjukt att hon skulle göra vad Gud än bad henne, utan att kräva att få detaljer, trots att hon säkert hade oräkneliga frågor om vad det skulle kunna innebära för henne. Hon bestämde sig, utan att helt förstå varför han bad henne om det, eller vad som skulle hända. Hon accepterade Guds ord utan förbehåll och i förväg, utan att helt veta vad som låg framför henne. Med ord som visade stort förtroende och tro på Gud sa Maria: säg, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. När vi beslutar oss för att göra vad Gud än säger till oss, förbinder vi oss att uppriktigt följa Guds vilja varje dag. Sådana enkla troshandlingar som att studera skrifterna varje dag, fasta regelbundet och be uppriktigt fördjupar vår andliga förmåga att möta jordelivets krav. Med tiden leder enkla vanor av tro till förunderliga resultat. De förvandlar vår tro från ett frö till en dynamisk, positiv kraft i våra liv. När vi sedan drabbas av utmaningar gör vår förankring i Kristus våra själar ståndaktiga. Gud stärker våra svagheter, fördjupar vår glädje och får allt att samverka till vårt bästa. För några år sedan talade jag med en ung biskop som ägnade timmar varje vecka åt att samtala med medlemmar i sin församling. Han gjorde en slående iakttagelse. De problem som drabbade medlemmarna i hans församling, sa han, var de samma som drabbar kyrkans medlemmar överallt. Problem som hur man skapar ett lyckligt äktenskap, svårigheter med att balansera arbete, familj och plikter i kyrkan, problem att lyda visdomsordet eller behålla ett jobb, eller att undvika pornografi, eller acceptera en av kyrkans riktlinjer eller en fråga om dess historia som de inte förstår. Hans råd till församlingens medlemmar var ofta att de skulle börja om från grunden med enkla troshandlingar som att studera Mormons bok varje dag, betala tionde och hängivet tjäna i kyrkan. Deras svar var ofta skeptiska. Jag håller inte med dig, biskop. Alla vet att det där är bra att göra sånt där. Men vi pratar hela tiden om de sakerna i kyrkan. Men jag tror inte att du förstår mig. Vad har de där sakerna att göra med de problem som jag har? Frågan är befogad. Med tiden har jag sett att de som hängivet använder små, enkla medel som lyder på sätt som kan verka obetydliga välsignas med tro och styrka som vida överstiger själva handlingarna och faktiskt kan verka som att de är helt orelaterade. Det kan vara svårt att se sambandet mellan grundläggande dagliga handlingar i lydnad och lösningarna till de stora komplicerade problem vi ställs inför. Men de har ett samband. Enligt min erfarenhet är dagliga handlingar av tro det bästa sättet att skydda oss mot livets svårigheter, vilka de än är. Små troshandlingar kan, även när de verkar oväsentliga eller helt avskilda från just det problem som plågar oss, besigna oss i allt vi gör. Tänk på Naaman, den arameiska kungens högste befälhavare, en modig stridsman som led av spetälska. En tjänarinna berättade om en profet i Israel som kunde bota Naaman. Så han reste med ett följe av tjänare, soldater och gåvor till Israel för att så småningom komma till Elisas hus. Elisas tjänare, inte han själv, sände bud till Naaman om att Herrens befallning kort och gott lydde: gå iväg och tvätta dig 7 gånger i floden Jordan. Kanske denna enkla lösning slog den mäktiga krigaren som så ologisk, enkel och under hans värdighet att han såg förslaget som en förolämpning. I vilket fall som helst grep sig Naaman inte på Elisas förslag, så han vände om och for sin väg i vrede. Men Naamans tjänare påpekade försynt att han skulle ha gjort något så svårt som Elisas hade bett honom om det. De påpekade att om han nu blev ombedd att bara göra något litet och enkelt, så borde han väl göra det, även om han inte förstod varför. Naaman tänkte över sin reaktion och möjligen skeptiskt men likväl lydigt for han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger. Och botades genom ett underverk. En del av lydnadens belöningar kommer snabbt. Andra kommer endast efter att vi prövats. I den kostbara pärlan läser vi om hur outtröttligt och hängivet Adam höll befallningen att frambära offer. När ängeln frågade varför han offrade, sa han: jag vet inte. Endast att Herren befallde mig. Ängeln förklarade att hans offer var en sinnebild för offret av faderns enfödde. Men den förklaringen kom först efter att Adam hade visat sin beslutsamhet att lyda Herren i många dagar utan att veta varför han skulle offra. Gud välsignar oss alltid när vi troget följer hans evangelium och är lojala mot hans kyrka. Men han visar oss sällan i förväg när han tänker göra det. Han ger oss inte hela bilden från början. Det är där tro, hopp och förtröstan på Herren kommer in i bilden. Gud ber oss att ha tålamod med honom, att lita på honom och följa honom. Han vädjar till oss, motsäg inte för att ni inte ser. Han säger att vi inte ska förvänta oss enkla svar eller snabba lösningar från himlen. Saker och ting ordnar sig om vi står fasta när vår tro prövas. Oavsett hur svårt det provet är att uthärda eller hur lång tid det tar innan vi får svar. Jag talar inte om blind lydnad, utan om eftertänksam tillit till Herrens fullkomliga kärlek och tidsplan. När vår tro prövas innefattar det alltid att hålla fast vid enkla, dagliga trosvanor. Då och bara då lovar han att vi ska få det gudomliga svar som vi har längtat efter. Bara när vi har blivit visat att vi är villiga att göra det han ber oss om utan att kräva eller vänta på att få veta när, hur och varför, får vi skörda lönen för vår tro och vår flit och vår tålamod och vår långmodighet. Verklig lydnad är att acceptera Guds befallningar utan förbehåll och i förväg. Vare sig vi är medvetna om det eller inte, väljer vi alla vem vi vill tjäna varje dag. Vi visar vår beslutsamhet att tjäna Herren genom att trofast ägna oss åt dagliga, hängivna gärningar. Herren har lovat att han ska göra våra stiga jämna. Men för att han ska göra det måste vi gå och lita på att han vet vägen, eftersom han är vägen. När vi litar på honom förvandlas våra liv likt vatten till vin. Vi blir något mer än vi någonsin hade kunnat bli annars. Tro på Herren och gör vad han säger till er. Tro på Herren och gör vad han än säger till er. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vår första trosartikel förkunnar: vi tror på Gud den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den heliga anden. Vi förenar oss med andra kristna i tron på en fader och en son och en helig ande. Men vad vi tror om dem skiljer sig från hur andra tror. Vi tror inte på vad den kristna världen kallar läran om den heliga treenigheten. I sin första syn såg Joseph Smith två separata personer, två varelser, vilket klargjorde att den då rådande tron angående Gud och gudomen inte var sann. I motsats till tron att Gud är ett ofattbart och obegripligt mysterium, tror vi att man kan veta sanningen om Guds natur och vår relation till honom, och att det är nyckeln till allt annat i vår lära. I Bibeln finns Jesu underbara förbön där han förkunnade att detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Ansträngningen att lära känna Gud och hans verk började före dödligheten och slutar inte här. Profeten Joseph Smith lärde, citat: det kommer att dröja ett bra tag efter det att man gått genom slöjan eller förlåten innan man har lärt sig alla upphöjelsens principer. Slutcitat. Vi bygger på den kunskap vi fick i andevärlden innan vi föddes. Så när profeten Jesaja försökte undervisa israeliterna om Guds natur och hans relation till sina barn sa han, som vi kan läsa i Bibeln. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Vet ni inte det? Har ni inte hört det? Har inte detta förkunnats för er från begynnelsen? Har ni inte förstått det allt ifrån jordens grundläggning? Slutcitat. Vi vet att de tre medlemmarna i gudomen är åtskilda personer. Vi vet det tack vare undervisning som vi fått av profeten Joseph Smith. Citat. Fadern har en kropp av kött och ben, lika påtaglig som en människas och lika så sonen. Men den heliga anden har inte en kropp av kött och ben utan är en person som består av ande. Vore det inte så, skulle den heliga anden inte kunna bo i oss. Slutcitat. Angående Gudfaderns ställning inom gudomen, såväl som de respektive roller de har, förklarade profeten Joseph Smith. Citat. Var och en som har sett himlarna öppnas vet att det finns tre varelser i himlen som äger maktens nycklar och en som presiderar över alla. Dessa varelser kallas Gud den första, skaparen, Gud den andre, återlösaren, och Gud den tredje, vittnet eller testatorn. Det tillkommer Fadern att presidera som ledare eller president, Jesus som medlare och den heliga anden som testator eller vittne. Slutcitat. Vi förstår vår relation till medlemmarna i gudomen utifrån vad som uppenbarats om frälsningsplanen. Frågor som varifrån kommer vi, varför är vi här och vart är vi på väg besvaras i det skrifterna kallar frälsningsplanen, den stora lyxelhetsplanen eller återlösningsplanen. Jesu Kristi evangelium är det centrala i den här planen. Som andebarn till Gud i en tillvaro före dödligheten ville vi uppnå vår bestämmelse i det eviga livet, men vi hade framåtskridit så långt vi kunde utan upplevelsen av jordelivet i en fysisk kropp. För att ge oss den möjligheten presiderade vår himmelske far över världens skapelse, där vi, utan minnen från vad som föregick vår jordiska födelse, kunde visa vår villighet att hålla hans bud och få erfarenheter och växa genom jordelivets olika utmaningar. Men under jordelivets gång och dess upplevelser och som ett resultat av våra första föräldrars fall skulle vi lida andlig död genom att bli utestängda från Guds närhet, befläckas av synd och underkastas fysisk död. Faderns plan förutsåg och tillhandahöll sätt att övervinna alla dessa hinder. När vi nu känner till avsikten med Guds storslagna plan kan vi se på de respektive roller som gudomens tre medlemmar har i den planen. Vi börjar med att undervisa från Bibeln. När aposteln Paulus avslutar sitt andra brev till korintierna hänvisar han som i förbifarten till gudomen med Fadern, Sonen och den heliga anden. Citat. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Slutcitat. Det här bibliska skriftstället framställer gudomen och hänvisar till Gud Faderns allomfattande och motiverande kärlek. Jesu Kristi nåderika och frälsande mission och den heliga andens gemenskap eller sällskap. Allt börjar med Gud Fadern. Trots att vi vet relativt lite om honom så är det att vi vet avgörande för att förstå hans överordnade ställning, vår relation till honom och hans övervakande roll i frälsningsplanen skapelsen och allt annat som följde därpå. Som äldste Bruce R. McConkie skrev precis före sin död, citat: "I ordets absoluta och slutliga betydelse finns det bara en sann och levande Gud. Han är fadern, den allsmäktige Elohim, den högste skaparen och universums härskare." Slutcitat. Han är Gud och fader till Jesus Kristus, såväl som alla oss andra. President David O. McKay lärde att, citat, den första grundläggande sanningen som Jesus Kristus förespråkade var att bakom, ovan och över allt är Gud fadern, Herre över himmel och jord. Slutcitat. Det vi vet om Gud faderns egenskaper är mestadels vad vi kan lära av hans enfödde sons Jesu Kristi tjänande och undervisning. Som äldste Jeffrey R. Holland har sagt, var ett av huvudsyftena med Jesu tjänande att det uppenbara för de dödliga, citat, hur dan och vad Gud vår evige fader är, att ådagalägga och personliggöra för oss sin faders, vår himmelske faders, sanna natur. Slutcitat. Bibeln innehåller ett apostoliskt vittnesbörd om att Jesus uppenbarar Guds väsen, vilket bara förstärker Jesu egna ord, att den som har sett mig har sett fadern. Gud fadern är våra andars fader. Vi är hans barn. Han älskar oss och allt han gör är för vår eviga välfärd. Han är frälsningsplanens upphovsman och det är genom hans makt som den uppnår sina syften för hans barns slutliga härlighet. För dödliga är det Jesus Kristus som är den mest synliga medlemmen i gudomen. Ett viktigt doktrinärt uttalande av första presidentskapet från 1909 förkunnar att han är, citat, den förstfödde av alla Guds söner, den förstfödde i anden och den enfödde i köttet. Slutcitat. Sonen, den största av alla, valdes av fadern att utföra faderns plan, att utöva faderns makt att skapa oräkneliga världar och att frälsa Guds barn från död genom sin uppståndelse och från synd genom sitt försoningsoffer. Detta himmelska offer kan med rätta kallas den viktigaste händelsen i mänsklighetens historia. Vid de unika och heliga tillfällen där Gud fadern personligen presenterat sonen har han sagt: "Denne är min son, den älskade. Lyssna till honom." Således är det Jesus Kristus som Jehova, Herren Israels Gud, som talar till och genom profeterna. Så var det även när Jesus visade sig för nefiten efter sin uppståndelse, där han presenterade sig som hela jordens Gud. Därför talade Jesus ofta till profeterna i Mormons bok och till de sista dagars heliga som fadern och sonen. En titel som förklarades i en doktrinär utläggning av första presidentskapet för bara 100 år sedan. Den tredje medlemmen i gudomen är den heliga anden, även kallad Herrens ande och hjälparen. Han är den medlem i gudomen som förmedlar personlig uppenbarelse. Som en person som består av ande kan han bo i oss och utföra den viktiga rollen som budbärare mellan fadern och sonen och Guds barn på jorden. Många skriftställen lär att hans uppgift är att vittna om fadern och sonen. Frälsaren lovar att hjälparen ska lära oss allt, påminna oss om allt och föra oss in i hela sanningen. På så sätt hjälper den heliga anden oss att skilja mellan sanning och lögn, leder oss i våra viktiga beslut och hjälper oss genom jordelivets utmaningar. Det är också genom anden som vi blir heliggjorda, det vill säga renade från synd. Så hur kan vår kunskap om denna himmelskt uppenbara lära om gudomen och frälsningsplanen hjälpa oss i våra utmaningar idag? Eftersom vi har sanningen om gudomen och vår relation till dem, meningen med livet och vår eviga bestämmelses beskaffenhet, har vi den slutgiltiga kartan och förvissningen för vår resa genom jordelivet. Vi vet vilka vi tillber och varför vi tillber. Vet vilka vi är och vad vi kan bli. Vi vet vem som gör allting möjligt. Och vi vet vad vi måste göra för att få de största välsignelserna som kommer genom Guds frälsningsplan. Hur vet vi allt detta? Vi vet det genom Guds uppenbarelse till sina profeter och till var och en av oss individuellt. Att uppnå det som aposteln Paulus beskrev som ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus kräver långt mer än att inhämta kunskap. Det räcker inte ens att vi är övertygade om evangeliet. Vi måste handla och tänka så att vi blir omvända av det. I motsats till världens institutioner som lär oss att veta någonting, utmanar frälsningsplanen och Jesu Kristi evangelium oss att bli någonting. Som president Thomas S. Monson lärde under förra generalkonferensen, citat, väsentlig för frälsningsplanen är vår frälsare, Jesus Kristus. Utan hans försoningsoffer skulle allt vara förlorat. Men det räcker inte bara att tro på honom och hans mission. Vi behöver arbeta och lära, söka och be, omvända oss och bli bättre. Vi behöver känna till Guds lagar och leva efter dem. Vi behöver ta emot hans frälsande förrättningar. Endast genom att göra det uppnår vi sann evig lycka. Ur djupet av min själ och i all ödmjukhet vittnade president Monson om den stora gåva som är vår faders plan för oss. Det är den enda fullkomliga vägen till frid och lycka, både här och i den tillkommande världen. Jag lägger mitt vittnesbörd till vår profet. Och jag vittnar att vi har en himmelsk kvar som älskar oss. Jag vittnar att den heliga anden leder oss. Och jag vittnar om Jesus Kristus, vår frälsare, som gör allt detta möjligt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Spirit's children, God is near you. One. We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Vi tackar tabernakelkören för den vackra musik den framfört den här förmiddagen. Vår avslutande talare för det här mötet blir president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet. Efter president Uchtdorfs tal avslutar kören mötet med att sjunga Se högt på bergets krön. Avslutningsbön får vi sedan av äldste Richard J. Maines i presidentskapet för det 70.
My beloved brothers and sisters, dear friends. What a privilege and joy.
Mina kära bröder och systrar, kära vänner. Vilken förmån och glädje det är att träffas som en världsomfattande kyrka, förenad i tro och kärlek till Gud. Jag är särskilt tacksam för de budskap vi fick av vår kära profet Thomas S. Monson. President Monson, vi ska alltid ta till oss dina vägledande ord, dina råd och din visdom. Vi älskar dig, president Monson. Vi stödjer dig och ber alltid för dig. För många år sedan, när jag verkade som statspresident i Frankfurt, kom en älskad men olycklig syster fram till mig efter ett av våra statsmöten. Är det inte hemskt, sa hon. Minst 4 eller 5 personer sov djupt under ditt tal. Jag tänkte efter lite och svarade, jag är rätt säker på att den sömn man får i kyrkan är den hälsosammaste av all sömn. Min fru Harriet, min underbara hustru Harriet, hörde samtalet och nämnde senare att det var ett av de snällaste svar jag någonsin hade gett. För några 100 år sedan i Nordamerika spred sig en rörelse som kallades den stora väckelsen på landsbygden. Ett av rörelsens främsta mål var att väcka de personer som tyckte sova andligen. Den unge Joseph Smith påverkades av det han hörde från predikanterna som var en del av denna religiösa väckelse. Det här var en av anledningarna till att han bestämde sig för att uppriktigt söka Herrens vilja i personlig bön. Och därför uppsände han sina önskningar i bön. Dessa predikanter hade en dramatisk och känslosam predikostil med predikningar som var kända för den tunga betoningen på de brinnande plågorna som väntade syndarna i helvetet. Deras predikningar fick ingen att somna, men de kan ha orsakat mardrömmar. Deras syfte och mönster tycktes vara att skrämma folket till att komma till kyrkan. Historiskt sett har rädsla ofta använts för att få människor att agera. Föräldrar har använt den mot sina barn, arbetsgivare mot anställda och politiker mot väljare. Experter inom marknadsföring förstår hur effektiv rädslan är och använder den ofta. Det är därför en del annonser tycks framföra det underförstådda budskapet att om vi inte köper deras frukostflingor eller det nyaste tv-spelet eller senaste mobiltelefonen riskerar vi att livet blir outhärdligt och vi kommer att dö ensamma och olyckliga. Vi ler åt detta och tänker, vi skulle aldrig falla för sån manipulering, men det gör vi ibland. Vad värre är, ibland använder vi liknande metoder för att få andra att göra det vi vill. Mitt budskap har 2 syften idag. Det första är att få oss att begrunda och fundera över i vilken utsträckning vi använder rädsla för att motivera andra, också oss själva. För det andra vill jag föreslå ett bättre sätt.
för det första. Vi kan se på rädslan som ett problem. Vem av oss har när allt kommer omkring inte spurrats av rädsla till att äta bättre, använda säkerhetsbälte, träna mer, sparas pengar eller till och med omvända oss? Det är sant att rädslan kan ha ett mäktigt inflytande på våra handlingar och vårt beteende. Men inflytandet är tillfälligt och ytligt. Rädslan har sällan kraften att förändra hjärtat och kommer aldrig att förvandla oss till personer som älskar det som är rätt och som vill lyda vår himmelske fader. Människor som är rädda kan säga och göra det rätta, men de känner inte det rätta. De känner sig ofta hjälplösa och förbittrade, till och med arga. Med tiden leder sådana känslor till misstro, trots och uppror. Tyvärr är detta missriktade sätt att leva och leda inte begränsat till den icke-kyrkliga världen. Det smärtar mig att höra talas om medlemmar i kyrkan som utövar orättfärdigt herravälde, oavsett om det sker i hemmet, genom ämbeten i kyrkan, på jobbet eller i det dagliga samspelet med andra. Många kan fördöma mobbning hos andra men undgå att se den hos sig själva. De kräver att andra fogar sig efter deras egna godtyckliga regler. Men när andra inte följer dessa lösryckta regler tuktar de dem verbalt, känslomässigt, ibland till och med fysiskt. Herren har sagt att när vi utövar kontroll eller herravälde eller något tvång över människobarnens själar genom någon grad av orättfärdighet, då drar sig himlarna tillbaka och Herrens ande sörjer. Det kan komma tillfällen när vi frestas att rättfärdiga våra handlingar genom att tro att ändamålet helgar medlen. Vi kanske till och med tror att vi är kontrollerande, manipulativa och stränga för andras bästa. Så är det inte. För Herren har tydligt sagt att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Ju bättre jag lär känna min himmelske fader, desto mer ser jag hur han inspirerar och leder sina barn. Han är inte arg, hämndlysten eller vedergällande. Hans innerliga syfte, hans verk och hans härlighet är att hjälpa oss, upphöja oss och leda oss till hans fullhet. Gud beskrev sig själv för Mose: barmhärtig och nådig, sen till vrede, stor i nåd och sanning. Vår himmelske faders kärlek till oss, hans barn, går långt utöver vad vi kan förstå. Innebär det att Gud tolererar eller överser med beteenden som strider mot hans befallningar? Nej, definitivt inte. Men han vill förändra mer än bara vårt beteende. Han vill förändra vårt innersta väsen. Han vill förändra våra hjärtan. Han vill att vi ska ta ett fast grepp om ledstången av järn, möta vår rädsla och modigt gå framåt och uppåt längs den trånga och smala stigen. Han vill att vi ska göra detta eftersom han älskar oss och eftersom detta är vägen till lycka. Så hur motiverar Gud sina barn att följa honom i vår tid, i vår dag? Han sände sin son. Gud sände sin enfödde son Jesus Kristus för att visa oss den rätta vägen. Gud motiverar genom överbevisning, långmodighet, mildhet, ödmjukhet och uppriktig kärlek. Gud står på vår sida. Han älskar oss och när vi snubblar vill han att vi ska ställa oss upp, försöka igen och bli starkare. Han är vår mentor. Han är vårt stora och kära hopp. Han vill uppmuntra oss med tro. Han litar på att vi ska lära av våra felsteg och göra rätta val. Detta är den bättre vägen. Ett sätt som Satan vill att vi ska manipulera andra på är genom att älta och till och med överdriva ondskan i världen. Visst har vår värld alltid varit och kommer alltid att förbli ofullkomlig. Allt för många oskyldiga människor lider på grund av naturliga orsaker eller människans omänsklighet. Fördärvet och ogudaktigheten i vår tid är utan motstycke och skrämmande. Men trots allt detta skulle jag inte vilja leva under någon annan tid i världens historia. Vi är så gränslöst välsignade att leva i en tid med enastående välstånd, upplysning och möjligheter, mest av allt. Vi är välsignade med Jesu Kristi evangeliums fullhet, som ger oss ett unikt perspektiv på världens faror och visar oss hur vi antingen kan undvika dessa faror eller hantera dem. När jag tänker på de här välsignelserna vill jag ställa mig på knä och tacka vår himmelske Fader för hans oändliga kärlek till alla sina barn. Jag tror inte att Gud vill att hans barn ska vara rädda eller älta det onda i världen. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Han har gett oss så många skäl att fröjda oss. Vi behöver bara hitta dem och erkänna dem. Herren påminner oss ofta: frukta inte, var vid gott mod, var inte rädd, du lilla jord. Bröder och systrar, vi är Herrens lilla jord. Vi är de sista dagarnas heliga. Vårt namn pekar på vår föresats att se fram emot frälsarens återkomst och förbereda oss och världen för att ta emot honom. Låt oss därför tjäna Gud och älska vår nästa. Låt oss göra detta med naturlig självförtroende, med ödmjukhet. Att aldrig se ner på någon annan religion eller grupp av människor. Bröder och systrar, vi har uppdraget att studera Guds ord och hörsamma andens röst så att vi kan känna till tidernas tecken och tecknen på människosonens ankomst. Vi är därför inte omedvetna om världens utmaningar. Inte här vi omedvetna om den vår tids svårigheter. Men det betyder inte att vi ska tynga ner oss själva och andra av ständig rädsla. Istället för att tänka för mycket på vidden av våra utmaningar, vore det inte bättre att fokusera på vår Guds oändliga storhet, godhet och all makt. Lita på honom och förbereda oss med ett glatt hjärta för Jesu Kristi återkomst. Som hans förbundsfolk behöver vi inte förlamas av rädsla för att dåliga saker kan hända. Istället kan vi gå framåt i tro, mod och beslutsamhet och lita på Gud när vi tar oss an utmaningarna och möjligheterna som ligger framför oss. Vi vandrar inte ensamma längs lärjungeskapets stig. Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Slut citat. När rädslan kommer, låt oss fatta mod, uppbåda vår tro och lita till att löftet att inget vapen som smids mot oss ska ha framgång. Lever vi i en farofylld och kaotisk tid? Visst gör vi det. Gud har själv sagt, i världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Kan vi utöva tro till att lita på det och handla därefter? Kan vi leva upp till våra åtaganden och heliga förbund? Kan vi hålla Guds bud även under svåra omständigheter? Naturligtvis kan vi det, för Gud har lovat. Allt ska samverka till ett bästa om ni vandrar rättrådigt. Låt oss därför lägga vår rädsla åt sidan och istället leva med glädje, ödmjukhet och hopp och en djärv tillförsikt om att Herren är med oss. Mina älskade vänner, mina kära bröder och systrar i Kristus, om vi inser att vi lever i rädsla eller oro, eller om vi märker att våra egna ord, vår egen attityd eller våra egna handlingar skapar rädsla hos andra, ber jag av all min själ att vi ska befrias från denna rädsla genom det gudagivna motgiftet mot rädsla. Kristi rena kärlek. För den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Kristus fullkomliga kärlek övervinner frestelsen att skada, tvinga, mobba eller förtrycka. Kristus fullkomliga kärlek låter oss vandra i ödmjukhet, värdighet och djärv tillförsikt som vår älskade frälsares efterföljare. Kristus fullkomliga kärlek ger oss den här tillförsikten så att vi kan kämpa oss igenom vår rädsla och helt och hållet sätta vår lit till makten och godheten hos vår himmelske fader och hans son Jesus Kristus. Låt oss i våra hem, på arbetet, i ämbeten, i kyrkan och hjärtat ersätta rädsla med Kristus fullkomliga kärlek. Kristi kärlek ersätter rädsla med tro. Hans kärlek gör det möjligt för oss att känna igen, lita på och ha tro på vår himmelske faders godhet, hans gudomliga plan, hans evangelium och hans bud. När vi älskar Gud och vår nästa blir vår lydnad mot Guds bud till en välsignelse istället för en börda. Kristus kärlek hjälper oss bli lite vänligare, mer förlåtande, mer omtänksamma och mer hängivna mot hans verk. När vi fyller hjärtat med Kristus kärlek vaknar vi upp med förnyad frisk andlighet och vi vandrar med glädje, med tillförsikt, vakna och levande jorda i vår älskade frälsares Jesu Kristi ljus och härlighet. Jag vittnar som aposteln Johannes om att rädsla finns inte i Kristus kärlek. Bröder och systrar, kära vänner, Gud känner er utan och innan. Han älskar er med fullkomlig kärlek. Han vet vad er framtid bär med sig. Han vill att ni inte ska vara rädda utan bara tro och förbli i hans fullkomliga kärlek. Det här är min bön och välsignelse i Jesu Kristi heliga, vår frälsares namn. Amen.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske fader.
We express our sincere gratitude this
morning. Vi uttrycker ett uppriktig tacksamhet den här förmiddagen för privilegiet och möjligheten att kunna vara här på det här mötet, den här sabbatsdagen på generalkonferensen. Vi är tacksamma, Fader, för den vackra musik som vi fått ta del av genom tabernakelkören. Vi är tacksamma för de inspirerande och upplyftande vittnesbörden som vi får ta del av genom dina tjänare. Och vi är särskilt tacksam, Fader, för att få höra profetens röst. Vi älskar president Monson. Vi är tacksamma för hans råd kring Mormons bok och för annonseringen om de nya templen. Vi älskar honom, vi stödjer honom och vi hedrar honom. Och vi ber för hans hälsa. Vi ber nu, Fader, att vi må kunna vara värdiga och känsliga för den heliga andens maningar och inflytande i våra liv. Att vi må fatta de rätta besluten som kan leda oss tillbaka till dig i det celestiala riket. Vi älskar dig. Vi älskar din son. Vi ber om din härlighet och för din sons härlighet. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Detta var en utsändning under den 187:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalautoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.